I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Ja, Olle. Välkomna kära lyssnare till avsnitt 42 av podcasten Torka mig i röven.
Kul att vi är här.
Och nu så ska vi se. Jo, Olle, jag tänkte fråga lite dig om det här, ditt projekt nu. Du har ju tagit i hand en enorm utmaning. Och det är att läsa 80 sidor om dagen, var det va? Eller var det 90 sidor om dagen?
100 sidor.
100 sidor om dagen hela hösten.
Precis.
Det är så jävla satsigt.
Ja.
Och så börjar du då med Djungelboken, var det väl? Nej, men du börjar med så Knausgård, min kamp.
Ja.
Och sen så har du bara köttat på.
Precis.
Men du tröttnade du bara?
Ja, men jag har ju varit lite som liksom, romaner efter romaner och klassiker efter klassiker. Så nu är jag liksom slutat med det och övergått till mestadels facklitteratur.
Du läser facklitteratur?
Mm.
Spännande, hur man skriver och sådär.
Ja, mycket sånt. Hur man, ja precis. Mycket sånt om olika textgenre och sånt.
Blir det självhjälp?
Ja, ibland blir det, men mestadels är det fack. Men ibland blir det absolut självhjälp.
Mia Törnblom, eller vad snackar vi?
Ja, precis. Absolut allt de här skiterna.
Mia Törnblom, omgiven av idioter. Men sen det där med självhjälp, jag har ju själv läst mycket självhjälp.
Mm, det har jag.
Vi snackar en del om så självhjälpsböcker och den funktionen de fyller nu på psykologprogrammet. Tänkte jag, man måste ju börja på rätt nivå.
Just det.
Till exempel att börja läsa liksom en bok om jätteavancerat så här, metakognitivt tänkande. Det kanske inte är rätt nivå om man precis har fått sin första ångestattack. Då kanske man borde läsa en välkomstbok till ADHD-livet eller sådär.
Just det, ja.
Eller som tonåring läsa en lite lättläst. Så då har jag tänkt, okej, självhjälpning sitter. Max Potter. Har du hört om den?
Ja, det har jag.
Min lilla syster Maggie gick igenom, vad heter det, potträning för 2 år sedan nu. Hon är 4.
Är hon mer självständig än mig på sättet, skulle jag säga.
Gud, ja.
Ja.
För jag tror det är lätt att man liksom bara, det var samma med Maggie, säger, ja, vad läser du pappa? Jag vill läsa samma som dig. Så kanske han sitter och läser någon liksom jätte, liksom, spännande bok.
Ja.
Och då måste man liksom backa några steg och bara, ja, men du kommer kunna jobba dig upp till någon jävla bok om Antarktis eller någonting. Men först måste man börja i rätt ände. Först måste man pottränas. Sen måste man börja gå på dagis. Sen måste man gå i förskolan och sådär. Så Max Potta, Olle, det är en jättebra bok. Det kommer gå jättefort för dig. Du kan läsa den på en halv dag. Och den går igenom liksom grundreglerna för hur man, ja, hur man tar hand om sig själv efter att man har gjort sin grej på toaletten.
Och det är ju en skriande behov.
Och den är lite kul, det är färgglada bilder och sådär. Så att man tröttnar inte heller.
Ja, det är bra.
För det var tråkigt med Knausgård, du tröttnade, det var inga illustrationer.
Men det är så bilder, varför?
Inga bilder, nej.
Nej, du är på det så, Erik.
Skulle jag kunna få ge dig en introsång, Olle? Om du bara berättar vad... Jag övar lite. Det var 2 killar i min klass som hade lyssnat på förra avsnittet. Och så då när vi sjöng om... Eller förra. När vi sjöng om olika grejer.
Mm.
Så sa de så här... Fan, shit Erik. Du, fan, har ni hyrt in en trubadur eller? Jävla bra. Och sen fattar vi att det var du. Vet du, jävla bra sångröst.
Så sa de.
Så då tänkte jag... Ja, men då tänkte jag så här... Trubadur, det kanske är rätt. För jag har ju aldrig lyckats... Jag hade försökt som musiker riktigt, men jag tror inte jag skulle lyckas. Men kanske att det är min nivå, en så lite fyndig trubbadur som kanske säljer jinglar till folk på nätet, tänker jag. Om man hör av sig till mig, vi har en podd och vi behöver en jingle, så kan jag sjunga en lite kul jingle. Så om du säger, vad ska segmentet handla om?
Det här är om din din psykiska ohälsa och hur jag lär mig den och hanterar den, typ.
Mm, det är rubriken.
Ja, det ska man säga. Eriks psykiska ohälsa.
Eriks psykiska ohälsa och hur Olle lär sig hantera den. Vem ska bli Eriks goda vän? Ska det bli sprutan i armen eller ska det bli Olle?
Wow.
För då sätter man lite spänning på det också. Är det så att han kommer liksom bli narkoman då?
Ja, det här var en...
Nu kommer du med lite extra svung in i segmentet, eller hur?
Jag tror jag har en framtid här.
Vet du vad min etiopiska kompis Mario sa en gång?
Nej.
Att jag förmodligen är albino eftersom att jag har takten i blodet. Och vet du vad jag sa till Mario då?
Nej, vad sa du då? Det där är rasistiskt.
Det där är rasistiskt, Mario. Mm. Sluta.
Det blir så bra din catchphrase till honom.
Berätta nu då. Vad Eriks psykiska ohälsa och hur Olle lär sig hantera den. Berätta.
Ja, precis. Men jag heter då berätta om våran somrar ihop.
Ja, vi har haft 3 somrar ihop, du och jag.
Vad minns du den första, ska jag säga?
Den första var jävligt rörig.
Du kom in, precis som jag förväntade sig att du skulle komma in här. Med liksom en ansökan i mitten på juni, typ.
Om ett sommarjobb. Sen ansökan.
Ja, precis. Och vi hade ju personalbrist, så vi tog in vad fan som helst.
Jag kommer bara ihåg att jag hade...
Du hade snagg.
Jag hade precis gått in i en relation. Jag var nysnaggad. Jag var ganska så manisk. Jag sov nästan aldrig. Varken på nattpassen hos dig eller på nätterna när jag inte var där.
Nej.
Och i början tror jag att jag festade en del också.
Ja, men du var så här. Du var inte uppe med, vilket jag tyckte var tur. Till början med. Du trodde att det inte mättes när du kom och ställde sprit här åt på morgonen.
Just det.
Men minns du ditt första pass?
Nej, det kan jag inte säga att jag gör.
Det var där, jag visste inte så mycket om dig. När du kom hit, det gör man inte, det är alltid jävligt stelt att lära känna en assistent. Du?
Ja, för de som inte har jobbat som assistent eller som inte är liksom i behov av assistans själva, det är så det går till, alltid. Man kommer på en intervju, träffar brukaren och liksom favoritassistenten oftare. Oftast.
Mm.
Eller arbetsledare då. Men så jag träffade ju Johan då. Och så sen så sa ni, ja men du, vi kör på dig, du får göra en inskolning. Och då går man bredvid Johan ett dygn.
Precis.
Och lär sig alla lyft och sånt. Och sen så är det ju dags för dig att spendera ett dygn själv med den här personen.
Ja.
Och lägga ditt liv i händerna på den här ofta missbrukaren.
Ofta.
Så jag var där och ditt liv låg i mina händer.
Precis då. Det var, jag visste inte så mycket om det. Jag visste ju att du och Johan satt och hade så här grabbigt snack om just den här Krilleberg som vi hade med i förra veckan. Ni som
ja, just det.
Och Johan tänkte bara att du var en vanlig grabb på något sätt.
Ja.
Ja. Jag minns väl ditt första skämt.
Mitt första skämt? Okej. Okay.
Det var faktiskt det första jag gjorde, för jag bad dig. Det här är inte speciellt tur, men jag tyckte då att det var oerhört vältajmat. Det var, jag tror att det var det första jag bad dig om, var att flytta fram min fot.
Ja.
Minns du vad du sa då, när jag bad dig att flytta fram min fot?
Ja, det minns jag, för det har jag citerat. Så sa jag, ja men vad fan Olle, ska jag stå och flytta på dig? Vad är det här? Är det twister vi leker eller? Kommer du ihåg? Det är alltid roligt att vara gnällig som assistent. För att personlig assistentjobbet är ju liksom 90% sitta i en soffa och kolla på Netflix.
Ja.
Och det enda kritiken man kan ha mot yrket är att bajs är äckligt och att det är tråkigt att sitta och kolla Netflix. Så det är jävligt kaxigt att gnälla över den första lilla förflyttningen och säga. Men Twister är ju den här leken. Man ska flytta ett ben till blå ruta och andra handen till röd ruta.
Precis.
Ja, det var ju ett bra skämt.
Ja, det var väldigt bra skämt. Men det var ju så här då. Under samma pass, det första pass. Som jag förstod vilket härke till människa du är och har att göra med.
Ja.
För då fick jag se det första utbrott.
Mitt första vredesutbrott var första passet.
Ja. Jag tror du kommer inte ihåg det, men det var när du skulle laga mat.
Ja, okej.
Okay. Och du skulle laga till det här bättre dig jag sett det här var. Du,
ja.
Du lagade då, minns jag, krossade tomater med falafel typ.
Ja.
Och då minns jag det, då öppnade du paketet. Och så började du äta liksom innan du ens hade vänt upp till stekpannan. Du åt upp liksom med sånt jävla tempo.
Ja, ja det är ju klassiskt för mig. Jag äter mycket direkt ur paketet. Och så skäms jag något jävligt för det. Jag var ju ätstörd som fan på den här tiden.
Ja,
jag kommer
precis.
Ihåg samma år så råkade Nisse, min bästa kompis, trampa mig på tårna.
Mm.
För jag hade varit ihop med den flickvännen då. Det var en kaosig relation. Och jag höll upp en väldigt så... försökte hålla upp en väldigt perfekt mask inför henne. Att jag inte hade några brister. Jag var rädd att hon skulle lämna mig då.
Mm.
Så på midsommar så åt vi mat. Och Nisse kände mig väldigt väl. Och han vet att jag vid det här laget hade precis rasat i vikt. Och sådär. Och så...
Du var så jävla smal då.
Jag var supersmal. Så smal får jag aldrig bli igen. Det var livsfarligt. Då så äter jag upp, slickar tallriken rent, mer eller mindre, precis som alltid. Och så lämnar Nisse kvar lite potatisgratäng. Och så säger jag ganska snabbt så här, de blev lite chockade, de bara, jag hade precis ätit upp, så säger jag, nej men hörni, jag tar in tallrikarna och så ställer jag fram lite melon och sådär. Mm. Och så kan vi ta en öl nu. Det är midsommar, nu firar vi liksom. Och då så när jag tog min tallrik och Emmas tallrik och så tog jag Nisses tallrik i handen.
Mm.
Och då la han sin hand på min vrist. Och så sa han, Erik, alla vi tre runt det här bordet vet att du kommer ställa dig i köket och äta upp min potatisgratäng vid diskbänken. Är det inte bättre och värdigare mot både dig, mig och framförallt Emma om du bara sätter dig ner och lugn och ro och äter upp den här, inte som ett monster, utan som en vanlig person som bara är lite hungrig. Vi vet vad som kommer hända i köket och det är inte vackert. Och det var så jobbigt då att inse att Emma också bara, ja, Erik, vi vet. Alla vet. Grannarna vet. Kom igen. Alla har sett dig mitt i natten. Jag trodde jag hade hållit upp på fasaden, men till och med hon hade sett det här liksom compulsive, jävla tvångsmässiga itryckandet av skit. Mitt i köket. Ja, så det gjorde jag hos dig också då. Jag åt falafel direkt ur paketet.
Precis, du åt liksom mellan liksom stekpannan och paketet så försvann väldigt mycket. Och då minns jag att då sa jag dig, är det ens någon idé att du tar fram stekpannan och så äter upp det paketet på en gång?
Okej, en till anekdot. Vänta, jag måste bara berätta.
Okay.
Samma vinter när jag och den här tjejen då, vi hade en stökig relation. Mm. Vi flyttade ihop den vintern och vi åt mycket såna här anamma vegetariska snitslar.
Mm.
Det var våran go-to-rätt att jag stekte såna snitslar.
Mm.
Och så kommer jag ihåg en gång då hon skulle laga mat och så sa hon, vad är det du brukar ha i den här maten? Så sa jag, jo men det är de där snitslarna och det och det. Och då sa hon, jaha, okej. Okay. Men är det 4 snitslar i de här paketen? Jag trodde det var 2. Då är jag liksom satt i systemet, jag äter 2. Och sen serverar jag en var. Så jag äter 2 direkt ur stekpannan medan jag steker dem. Och sen serverar jag en var till oss. Så, ja.
Och då i alla fall då, så försvann ju då, när du då hade mat, försvann väldigt mycket emellan förpackningen och stekpannan.
Mm.
Och då frågade jag dig, är det någon idé att du ens tar fram stekpannan, du ska äta upp all mat kall?
Mm. Det var en öm punkt.
Ja, och då sa du,
den dörren öppnar du inte. Dit går du inte med mig. Hit men inte längre, säger jag nu. Ja, det kan jag tänka mig att jag sa.
Det gjorde du. Det gjorde du. Samtidigt som du så nämligen bordet då.
Nämen i bordet.
Mm. Nämen i köksbänken. Och sen så då du har färd maten. Du gick in på toan och grät. Som du gjorde mycket där så.
Jag grät en del på toan. Ja.
Det gjorde du. Och sen kom du ut och berättade då allt det här för mig, och då blir man blir sådär ändå, därför att du var väldigt snabb utbrott där.
Skrik när vi bordet, sen leende, sen gå och gråta på toan,
ja,
och sen komma ut förkrossad. Och sen efter 5 minuter le igen. Jättekonstig.
Ja, och inte nu med det. Så var det som så att vi åt upp maten, du och jag, så hade vi smitt som inte vi gör. Så du på en podd, jag satte mig och skrev, och du satte dig och målade.
Mm.
Och där du målade den här sommaren, det var inte mysigt.
Nej, det var, måste jag förstå, att i kombination med det här jävla American Psycho-beteendet, som jag, alltså det här knäppa liksom, börja skrika i ansiktet på dig, och sen le, och sen pissa, och sen gråta, och sen skratta. Ser inte jättebra ut då att man dessutom i sin anteckningsbok ritar detaljerade anatomibilder.
Människor utan skinn.
Så här hänger nervsystemet ihop, exakt. Så här ser ett avskalat skelett ut. Ah, fy fan. Det måste ha varit obehagligt. Ja. Så här ser en halv hjärna ut.
Jag vet inte.
Det är lite damer.
Och det här var som säger de första 4 timmarna. Då har vi 20 timmar, tror jag, passet.
Ja.
Men sen kom jag långsamt underfund med dig. Jag som hanterar dig. Sommaren tog slut. Men vi kommer bara ändå hyfsat med det här, tycker jag.
Ja.
Så när vi skulle då rekrytera sommarvikarie igen, då vill ju chefen absolut inte att du skulle komma tillbaka oss.
Nej, jag hade ju varit jävligt dålig rent liksom praktiskt så här, med att svara i telefon och sånt.
Det hade du, men jag var, som jag kan tänka mig, att en kär 12-årstjej så här, du förstår inte honom, han är bra för mig.
Du var inne på liksom det där, ja, medberoende, jag kan laga honom.
Precis, så efter mycket om och men så gick jag för mig på det. Hon sa, det här gör jag bara för din skull, nu är du skyldig mig en, och då sa jag, det är inte alls, men okej. Och sen då, så kommer du då till sommaren 2021.
Mm.
Den andra sommaren hos mig. Och här var det ju en omöjligt ännu sämre mål i Stockholm.
Det här var ju alltså 3 månader efter uppbrottet med den här kaosiga relationen. 1 månad efter självmordsförsöket.
Ja.
Som gick, ja, alltså jag hann ju dö typ och komma tillbaks. 1 vecka efter utsläpp från inlåsning på psykiatrin, som jag dyker upp och ska jobba heltid. Så att efter, vadå, 6 månaders sjukskrivning. Så att det var inte en hel kille, det var det inte.
Nej, så det här, men det här var ändå ärlig med från första anpasset. Och nu hade jag ändå lärt känna dig så bra, så nu visste jag hur man liksom hanterar dig. Jag hade lärt mig liksom att det är viktigt att prata med Erik om saker han mår bra av, så vi pratade liksom om litteratur, vi pratade basket, vi såg på The Last Dance.
Ja.
Men ibland då, Erik, ibland blev det då fel.
Ja.
Ja, och då kommer vi till Red Bull-incidenten, minns du än?
Ingen aning.
Nej, det var en jättestor grej det här, egentligen. Men jag blev så oerhört förvånad, därför att du satt bara min telefon. Det var liksom inget speciellt. Och så började jag att hämta då en Red Bull, men jag fick inget svar. Det var helt tyst. Ingen respons, men du var så oerhört djupt försjunken, så jag var så här, ja, han hör väl. Men så gick det 5 minuter. Och så bara frågade jag, Erik, hörde du vad jag sa?
Okej, vänta, jag vill bara hänga med. Okej, så du sa, jag satt och kollade i min telefon förmodligen.
Ja.
Och chattade förmodligen med mitt ex.
Mm.
Och hon var arg på mig och jag bad om ursäkt. Och var medberoende på mitt håll.
Ja.
Och där sitter du, medberoende Olle, till mig.
Ja.
Och säger, hallå, kan jag få en Red Bull? Ja, med den lenaste rösten du,
ja,
kan,
precis,
få.
Ja, du,
och så sen väntade du en kvart. Och sen sa du, du Erik, jag vet inte om du hörde, men skulle jag kunna få en Red Bull?
Ja, precis.
Och då skriker jag, men Olle, snälla vänta. Alltså, kan du vänta 1 sekund? Du kommer att få din energidryck, den kommer komma till ditt bord. Håll käften nu. Och låt mig vara i fred. Du förstår inte vad jag går igenom. Mm. Så var repliken. Jag ringer en klocka att jag kanske kan ha sagt,
ja,
något.
Och sen så gjorde du då lite färg på interfon. Du gjorde med Red Bull. Och sen gick jag in på toan och grät.
Och sen gick jag in på toan och grät. Ja. Just det.
Men sen så blev det ändå efter det här så här förstod jag ändå att dina vansinnesutbrott kommer i volym. De betyder inte så mycket.
Nej, precis. Det är hög volym.
Det brinner till och sen är det över.
Ja, vad fint att du ser det.
Ja, och sen så började vi då ganska liksom, ja men direkt efter det så började vi prata på riktigt, tycker jag. Första sommaren hade vi mer tur upp och spelade ett sport typ. Men nu blev vi nära på riktigt ju.
Ja, det var först efter det att jag hade gråtit några gånger och du hade väl också gråtit några gånger, tror jag. Och kanske för att jag hade skrikit på dig, men ändå. men och berättat om självmordsförsök. Och, ja, då började vi närma oss varandra.
Precis, verkligen. Vi drog ju en podden då också.
Ja.
Vad minns vi hade, och det fortsatte då höras under vintern när vi pluggade. Och då kommer vi till den här sommaren, Erik.
Och nu i somras, ja.
Pandemin var över.
Ja.
Äntligen kunde vi vara ute bland folk, du och
jag. Ja, vi hade ganska hög ribba. Alltså vi hade haft världens bästa sommar förra sommaren.
Ja.
Ovanpå liksom mitt sämsta år någonsin.
Precis.
2021 var det. Så nu 2022 så hade vi poddat varje vecka och äntligen skulle vi ses. Och äntligen skulle jag jobba hos dig mer än någonsin. Och vi skulle umgås. Och vi hade så mycket planer, men så...
Precis.
Men ja, vad var det som hände egentligen?
Nej, det var ingenting, tycker jag.
Jag tyckte det var en deppig jävla sommar, Olle.
Nej, du får börja berätta. Det var en helt annan Erik som dök upp här i juni.
Mådde han bättre?
Han var stabil. Han var stark. Han var kry. Han var... inte minst...
Ja, det kan du inte berätta här.
I form.
Det får du klippa bort. Det får vara bra nu. Det får vara bra nu.
Men det, var, men...
det klipper du bort där, va?
Och nu plötsligt så var det ju liksom... du var stabil. Du svarade till telefon helt plötsligt. Du jobbade jättemycket. Du ställde upp när vi hade brist på assistenter.
Och jag hade en bra kärleksrelation för första gången i mitt liv med Saga.
Ja. Så jag tyckte att det var en kanonsommar vi hade.
Jag svarade till mig i telefon, ja. Precis.
Ja, det var en annat. Det var så kul att vi kunde bli ute och festa igen. Eller igen, för första gången. Oj, som
ja, festa. Jag, det var väl den största skillnaden att jag för första gången i mitt liv är nykter.
Precis.
Jag har ju varit nykter ett helt år nu. Det tror jag var den stora skillnaden.
Och en av de här alla kvällarna vi hade ute i sommar så gick det väl att handla lite mat.
Ja, just det.
Och då kom tillbaka då med hela fannen full i potatis och lök. Det var ingen påse, utan det bara mina händer, minns du det?
Ja, det var ju du, jag och Linnea då, din bolare. Vi satt och ni satt och drack, och jag satt och drack kaffe på en uteservering. Och så gick jag iväg till affären och så skulle jag handla lite potatis och lite lök så jag kunde göra mat när vi kom hem på kvällen. Och då så började ni reta mig när jag kommer tillbaka till utserveringen för att jag inte hade någon kasse. Utan jag höll två potatisar och två lökar i händerna. Det är väl inte så konstigt?
Nej, men för nu är vi då framme vid den, liksom, den sista hållplatsen i min resa där jag känner dig.
Ja.
Tycker jag. Därför att man vet liksom aldrig vilken liv man får i mående. Ibland är du hemlösbenägen. Ibland är du superstabil.
Mm.
Men då, när jag kom tillbaka med fannen full i potatis och lök, och när hon Linnea dessutom fick se din trasiga telefon och din trasiga plånbok, att du behöver ha pass för att legitimera dig, du har inget körkort eller vanligt ID-kort utan du går ut med passet, så kallar hon dig för posör.
Ja, hon tyckte att jag poserade. Att jag försökte verka mer spännande än vad jag var.
Ja, och det där försvarstalet du höll då.
Ja.
Det var något jag hade varit med om.
Men det rörde mig på så jävla djupt i hjärtat. För att om hon bara visste hur jobbigt det är att leva som odiagnostiserad dampunge och som liksom okoordinerad.
Jag måste ha en trasig telefon. Jag hade en jättefin telefon, men jag var tvungen att sälja den för att ha råd med hyran.
Ja, jag hade sålt min mobil för att betala hyran. Jag betedde mig som en person på samhällets botten. Därför att jag har varit en person på samhällets botten nyligen. Jag hade ju gått, alltså det Linnea inte visste, hon såg ju bara en kille som såg ut som en vanlig hockeykille från Karlstad. Men som hade lite så detaljer att han hade en sprucken iPhone och ingen plånbok och inget pass och köpte mat utan kasse och sånt. Men det hon inte vet är att liksom, om man spolar tillbaks bandet, vadå, 12 månader, så gick jag på bokstavliga food stamps. Alltså jag stod stadsdelsförvaltningen i Skarpnäck, i hoodie, och grät och fick liksom kuponger för att gå och köpa mat. Alltså in och ut på psyket och grejer. Alltså,
jag trodde inte i min vildaste fantasi att jag skulle kunna framkalla det här försvarsstödet. Men som på beställning kommer.
Ja, och jag kände ju inte ens Linnea, utan jag skällde ut henne ändå.
Ja, det gjorde du. Men jag tror inte hon riktigt märkte att du hällde ut henne. För du var mindre. Jag märkte på dig hur arg och decimbel när hon sa det här. Men jag tror inte hon märkte det.
Nej.
Men en sak vet man att man inte får av dig. Och det är att du bara någon minut efter här så började hon när jag pratade med annat. Och då lutade jag framåt till mig. Och då frågade du: är det okej om jag går på toa en stund?
Ja. Brasseriet, toaletten. Mm. En liten gråtstund där, ja. Mm. Du känner mig. Det visste inte jag att du fattade den gången. Men det stämmer. Jag gick och grät på toaletten och du såg igenom det. Fan, Olle.
Ja.
Snyggt. Du vet, vi pratar om det psykologiskt, va? Att när man är beroende av sån här hasardspel till exempel, du vet så här Las Vegas spelautomater.
Ja.
Ju mer sällan man får en belöning, desto hårdare sitter beroendet. Om du vinner varannan gång och sen förlorar du 10 gånger i rad, då tänker hjärnan rent logiskt att ja, okej, okay, det här ger ingen utdelning längre. Innan var det 50%, nu är det 0%.
Just det. Ja.
Men om man sänker det till 1%, du vinner 1% av gångerna, då kan man hålla på längre utan att få någon utdelning. Och detsamma gäller negativa saker då. Att om jag var 50 gång du säger någonting om en Red Bull, skäller ut dig. Och sen blir jag lugn ett år och så går det 50 gånger och jag skäller aldrig ut dig. Då blir du lugn med mig. Då behöver inte du känna dig mer beroende. Men om jag bara skäller ut och blir galen var tusende gång, då kommer du gå på äggskal i liksom 5 år framöver. För att du just vet det. Aldrig när det smäller till.
Ja, det har du tänkt på. Ja, ja.
Så du är verkligen definitionen av en medberoende person. Okej, okay, Olle. Nu har ju du berättat om det här med min psykiska ohälsa. Och jag försvarar mig så här. Ja, det är okej okay att jag har varit sån, för jag har gjort en stor förändring och liksom...
Jag har haft mat på mig, ja, precis.
Ja, men nej, men inte det, men jag har gjort en stor förändring och slutat dricka helt.
Mm.
Jag har gjort det ett helt år nu.
Ja.
Och jag måste erkänna att jag...
Det var syndat.
Jag söp i helgen.
Fan.
370 dagar tror jag det höll. Så fort det hade gått ett år så kände jag så här, vad fan, nu har jag skrivit tenta. Det var faktiskt, eller så här, det var faktiskt min mamma som sa det. Hon har ju varit den som varit mest emot liksom att jag ska fortsätta dricka.
Jag har också försökt driva på dig i somras, men du...
Du har försökt driva på mig, inte lyssnat. Andra kompisar har sagt, ska du med och ta en bärs? Jag bara, nej, det är bra, det är bra. Jag har varit ute, jag var med lite på nollningen, drack inte då. Men sen så sa min mamma, kom igen nu för helvete.
Ja.
Erik, du har skrivit tenta. Du måste väl fira det? Och jag bara, ja, men jag ska ut, jag ska fira det. Och så, men drick öl. Så då kände jag, fan, det har gått ett år, jag provar.
Ja, hur kändes det?
Jo, det kändes bra. Ja. Jag fick lite ångest efteråt, dagen efter. Men det får man väl alltid. Alltså, det är väl...
Men din ångest är bara inte jättehög heller, för du säger.
Nej, jag får ångest över lite allt möjligt. Så det kändes lugnt. Jag var bara tvungen att erkänna det nu, när du sa det.
Ja.
Men det var lite ångest att supa just i Karlstad igen. För att jag kommer ihåg när jag flyttade härifrån.
Ja.
För vad då? 5 år sedan snart. 4 år sedan. Så gick jag till Nöjesfabriken den sista gången. Så sa jag, det här är den sista gången jag går på nattklubb i Karlstad.
Just det, ja.
För det var många kvällar då jag gick full som fan därifrån. Och bara, fy fan vad deppigt är det.
Påtänd.
Nej, inte påtänd. Sluta nu. Pissfull bara. Nu stod jag där igen. Först var vi på O'Leary's och sen stod jag där. Så jävla osäker.
Ja. Och sjöng karaoke.
Nej, stod och hoppade på dansgolv. Framför en artist som jag inte vet vem det är. Som jag skulle gissa var Avicii. Om jag inte visste att han var död. Men det var liksom, eller det var en tjej då. Men det var liksom, lät exakt som Avicii. Och det var, alla visste vem det var. Och jag visste inte vem det var. Och då, jag längtade lite hem. Till Stockholm där folk lyssnar på Beatles och sitter på barer och har konstiga frisyrer. Och...
Där du hör hemma.
Ja, jag känner ändå det, att jag hör nog hemma lite mer där. Eller på en estetfest i alla fall. Men vi stod där och det var liksom samma igen. Att så här, jag trodde jag kände de här människorna i psykologklassen. De är som jag. De är liksom lite mer nördarna i skolan.
Mm.
Lite udda sådär.
Just det.
Vi är different sådär. Vi tycker inte om såna här vanliga nöjen som att stå och lyssna på Avicii och dansa och att folk grindar på ens rumpa och sånt där.
Nej.
Vi fattar inte den världen. Och så märker jag att det är bara jag som inte gör det. Alla andra liksom smälter in perfekt i den där världen. Och så står jag där och blir alldeles för svettig. Och så går jag ut och röker en cigg istället på den här jävla uteplatsen på Nöjes.
Mm.
Nöjesfabriken.
Fy fan.
Och så ser jag liksom att så här, oj, de här killarna som precis raggade på mina klasskompisar som är födda 03 och gjorde dem obekväma.
Ja.
Det är samma killar som inte bara raggade på mina klasskompisar och min flickvän när vi var 18, utan som raggade på min stora syster som är 2 år äldre än mig, som är 96. Alltså i 10 år har de stått på samma dansgolv.
Ja.
Och så här råkat trilla in i en grupp av tjejer och sen råkat vara lite för tafsig och fått en bitch slap. Och du vet bara...
Ja.
De är liksom, de måste vara 28 nu.
Ja, det är så det är. De är lite,
så det är lite ångest.
De är lite skyggare och lite fetare bara att maskinen.
Återigen spenderade mina sista pengar på en jävla inträde till Nöjes.
Mm.
Drack mint, mådde illa. Rökte cig mest där för att jag inte vet hur man dansar. Inte för att jag ville röka cig utan för att jag inte ville vara på dansgolvet och göra bort mig.
Just det, ja.
Men poängen är den att jag har supet igen.
Mm. Tror jag att du kommer supa igen?
Jag kommer garanterat supa igen, men jag kommer inte gå på nattklubb.
Bra.
Du har ju velat att jag ska supa igen.
Ja, det var ingen bit. Det är jättebra.
Det kändes som att jag skämdes lite nu när du hade berättat om liksom hur mycket bättre jag mår nu när jag slutat dricka det här året. Och så sitter jag och håller på den här hemligheten att jag har supit igen.
Ja, kanske är det så.
Men vi får köra en fyllepodd snart då, Olle.
Ja, det tror jag.
Då hör man verkligen inte vad du säger.
Nej, inte ens i närheten. Det blir kul.
Nej, men tack för att ni har lyssnat. Jag tyckte det var jättespännande, Olle. Fan vad bra.
Tack. Det var kul. Det var också spännande första tiden. Men jag känner när du satt och målade människor typ av utanskin. Då frågade jag mig, kan du vara en styrare? Jag tänkte, har jag någon läst eller visste papper? Då skickades bara, nej, kom ut. Titta, Olle. Inte anatomi. Superhäftigt.
Ja, det är lite seriemördar-vibes. Och först var så jävla galen och smälla i dina skåp och skrika på dig och slå i väggarna första passet. Och sen sätta sig och rita liksom en A3-size av en jävla mänsklig hjärna med så blodkärl och grejer. Det är jävligt ovanligt gjort.
Så bra.
Men det är det.
Det...
Vi avrundar, Olle.
Ja.
Kul. Grattis på födelsedagen förresten.
Tack.
Hälsa grattis till Olle allihopa. Han fyller år idag när vi spelar in det här.
Tack.
Ska jag få en present i nästa avsnitt?
Jättesnällt. Följ oss även på TikTok och inte minst på Instagram.
Ja, länkar i beskrivningen.
Ja, det tror jag också.
Puss och kram.
Puss.
Ha det bra.
Podplay, en del av